Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
BP som får in en reducering. Det är just 16-åringen Lukas Bergvall som gör det.
Bra löpning av Bergvall in i boxen med suveränt inlägg också. Perfekt.
Brommapojkarna, eller BP som vi säger, är ju Europas största fotbollsklubb. Och det beror ju på att vi har 260 lag som spelar i rödsvarta tröjan. Och det är från 6 års ålder ända upp till laget som finns i Allsvenskan.
Ola Donat har tillbringat i princip hela livet i Brommapojkarnas organisation som har varit med och byggt upp till en av Europas största verksamheter. Men det har stormat kring Grimsta IP och Donat på sistone. När Ola Donat gästar podden berättar han bland annat om hur han upplevt kritiken som riktas mot föreningen i VAR-frågan och hur det faktiskt är ett missförstånd som ligger bakom ilskan.
Jag tycker att det är väldigt olyckligt att BP ska framstå som någon företrädare för VAR, vilket vi inte är, som liksom intrygga här, att vi har inte bestämt oss ännu, vi har ingen aning, och därför ville vi också att det skulle komma fram en utredning. Och det är ju tråkigt för klubben att man ska utpekas som någon sorts motståndare till allting, för det är vi inte.
BP har även blivit starkt förknippat med Svenska fotbollsförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt. I podden redogör Donat för hur det gick till när Fredrik Reinfeldt först blev aktuell som ordförande i SEF och hur det gick till när BP till sist nominerade Reinfeldt till ordförandeposten i fotbollsförbundet. Och han bemöter även det missnöje som finns med Reinfeldt i supporterkretsar.
Man måste ändå få en viss tid på sig att jobba, och allt dåligt verkar samlas. Alla dåliga grejer, det är Fredriks fel, och det tycker jag man måste avvakta innan man kan göra en analys om han har gjort ett bra eller dåligt val eller arbete. Så att han måste ju få chansen att göra rätt.
Vi talar naturligtvis även om framgångsreceptet för BP:s erkänt skickliga akademiverksamhet och den hårda kritiken man får emellanåt, samt om den hårda kampen om talanger i 08-området och hur den ser ut i praktiken, och att det inte alltid är fair play.
Jag vet hur många rykten som går hela tiden, och att det inte stämmer i de flesta fallen. Sen finns alla gånger vissa grejer som sker utanför protokollet, så att säga. Och det gör nog alla klubbar.
Men podden är mycket mer än så här. Vi pratar om det bristande diskussionsklimatet som finns i svensk fotboll och hur demokratin måste värnas. Donat berättar även om hur BP hamnade i kläm när Olof Mellberg var högaktuell för det svenska förbundskaptensuppdraget, och där man fick ligga på förbundet för att försöka komma till ett avslut. Dessutom ger han sin syn på supporterbojkotterna mot BP och hur det påverkar föreningens ekonomi. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
Ålder fyller 70.
Familj?
Ingen familj utan särbo.
Bo?
Bromma.
Utbildning?
Gymnasium plus Bosens idrottsledarutbildning.
Lön?
pensionär.
Vad kör du?
En Nissan.
Vad läser du?
Ja, tidningar mest nu för tiden, för att jag har lite svårt att läsa. Jag har svårt att se, så att jag har svårt att läsa böcker faktiskt. Jag har läst väldigt, väldigt mycket förut.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll. Speciellt allsvenskan eller svensk fotboll.
Vad lyssnar du på? Jag
är faktiskt ingen musiknörd, utan jag lyssnar på P4.
Vad spelar du på?
Jag spelar på fotboll och trav.
Vem är din favoritspelare genom tiderna och varför är det just den spelaren?
Jag brukar alltid säga att den har inte kommit ännu, så att jag vill aldrig svara på det.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är självfallet BP.
Vilken är den finaste merit du har som fotbollsspelare?
Ja, det är inte mycket. Jag spelar juniorlag i Ursvik faktiskt.
Vad skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Blir väl nästan första gången BP gick upp i Allsvenskan 2006.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Det här. Vet faktiskt inte riktigt. Jag var med faktiskt 86 och föreslog att man skulle ta bort bakutpassning till målvakt. Men annars har jag inte funderat så mycket, utan jag tycker att det är rätt så bra regler med bra justeringar.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Matematik.
Om du vill unna dig någonting, vad gör du då?
Just nu så reser jag ganska mycket.
Hur ofta ljuger du?
Ingen gång, vad jag vet.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är en ganska så här medium person, så jag är varken väldigt ledsen eller väldigt glad, så att jag kan inte komma ihåg det.
Vilken är din favoritfilm?
Ja, tyvärr inget svar.
Vi sitter på Grimsta IP och det är full verksamhet. Vi möter en hel del ungdomsspelare på väg ut och in. Och jag vet ju att också BP ska spela match senare denna lördag när vi träffas. Det finns ju få personer som personifierar BP så mycket som du, Ola Danard, eller?
Ja, det påstås det, men jag hoppas att det är många fler som personifierar BP.
Du började som ungdomsledare här i slutet på 60-talet och var anställd 78 och... Ja, klubbdirektör fram till 2016 och sen efter några år i Djurgården gjorde du comeback i styrelsen. Är det korrekt beskrivet?
Det är riktigt, ja.
När man läser på oss så säger du att BP är lite som inlandsisen. Förr eller senare kommer de liksom ta sig fram till, det finns en sån kraft i det. Hur känner du idag? Hur långt har inlandsisen kommit?
Ja, jag upplever att vi har flyttat positioner under en lång tid hela tiden. Men att det tar sin tid, precis som inlandsisen tog. Det enda som man kom på när det gällde den där, det var det att inlandsisen drog sig tillbaka och inte framåt. Så det var lite fel, men det fanns ändå någonting att eftersom vi är en stor förening med många så tar det tid hela tiden. Men vi kommer flytta positionerna, fortsätta.
Hur skiljer sig din insats när du sitter i styrelsen i Brommapojkarna jämfört med att du varit anställd tjänsteman under väldigt många år?
Skillnaden ligger väldigt mycket operationellt. Men det är kanske också ett litet problem ibland, för att jag kanske ville lägga mig i vissa saker. Så att klubbdirektören kanske blir lite missnöjd ibland.
Ja, hur märker du det?
Han säger väl det i så fall.
Men kunde du när du började jobba här på 60-talet, bli anställd på 70-talet, kunde du se det vi ser idag kring Grimsta IP med liksom klubbhus, träningscenter och en ungdomsverksamhet som mångdumblats, och jag menar det är både tjejer och killar. Om det inte är Europas största ungdomsförening så är en av de största.
Ja, nej, alltså Det var svårt, det kan jag inte säga att jag såg redan då. Däremot så är det någonting man kanske har jobbat mot, att hela tiden förbättra förhållanden. Dels att vi skulle bli fler och fler hela tiden. För att det gäller ju antingen ska man vara, om man inte är etta så är man först i raden av förlorare så att säga. Och dessutom har vi jobbat hårt för att utveckla möjligheterna för ungdomarna och även representationslaget, träning och de här bitarna med lite centrum på Grimsta och försöka utöka det även i Västerort så vi får ännu fler planer så vi kan träna alla lag i närheten där de befinner sig.
Hur många ungdomar och barn är aktiva i BP idag?
Det rör sig om 4 000 lite drygt.
Och inom kort så drar ju Allsvenskan igång. Ni har både ett lag i herrallsvenskan och ett i damallsvenskan. Hur ser du på det?
Jag tycker det är jättekul. Och vi tillhör inte över halvan, men jag tycker att det gäller att bygga långsamt, precis som inlandsisen, så att vi får sakta men säkert hänga kvar. Nu damerna kvarat kvar 2 gånger. Jag fördelar att de ändå gick från 12 till 20 insamlade poäng. Herrarna kvarar sig kvar också. Jag tycker det skulle kännas skönt om bägge lagen kunde ligga så att man inte slogs vid kval och nedflyttningssträck.
Om vi tar här sidan, hur överraskade var ni i BP-styrelsen att Olof Mellberg blev kvar?
Det blev väl ganska oväntat för att det pekade väldigt mycket mot att han skulle bli förbundskapten som vi förstod. Men sen blev vi då glada att han ändå stannade kvar.
Hur jobbigt var det med när ni hade rekryterat en annan tränare, Brännström, som stod på vänt liksom och som fick se sitt kontrakt som med den förbehållet att ni trodde att Mellberg skulle dra?
Det var en operativ fråga, så att vi hade ju inte riktigt den i våra händer i styrelsen, utan det var ju sportchefer och klubbdirektör som höll dem. Men de tyckte ju att det var väldigt jobbigt att inte veta hur det blev. Och det tyckte väl även tränarna, antar jag.
Hur mycket låg ni på fotbollsförbundet att komma till skott? För på något sätt blev ni lite hängande när deras process drog ut på tiden.
Ja, precis. Vi hörde bra oss dit och ville komma till skott till vilket beslut man än kom. Utan det viktiga var för oss att få ett beslut.
Hur hade Olof Mellberg varit som förbundskapten?
Det hade säkert fungerat jättebra. Ja, det är ju lite annorlunda jobb att vara förbundskapten. Det är svårt att säga innan de har varit det. För ett tränarjobb är att man jobbar med laget varje dag. En förbundskapten får in spelare och ska försöka sätta ihop någonting på ett par dagar. Så att det är lite annorlunda.
Vad har ni för förhoppningar inför denna säsong i Allsvenskan på här sidan? Som vanligt tappar ni ju några av era mer framstående spelare.
Ja, men det är liksom, man måste vara medveten om sin plats i näringskedjan. Så vi måste ju försöka flytta fram vår position lite grann. Så att vi har också fått in väldigt bra spelare. Så att vi hoppas ju, vi har inte satt någon målsättning riktigt ännu. Men man hoppas man ska kunna vara 10-12 eller något där.
Och är ni nöjda med de värvningar ni har gjort?
Vi är nöjda med de värvningar, ja.
Om vi ser på damsidan, vad talar för att ni kan höja er där?
En kontinuitet och en väldigt bra gemenskap i truppen och utvecklingsbenägen. Jag tycker faktiskt att vi hade i torsdags kväll en träff med damtruppen, styrelsen och kansliet tillsammans med dem för att presentera oss och prata lite grann. Jag upplevde att det var en väldigt fin gemenskap och svensk fotboll bygger ju oftast på en bra laganda där man kämpar för varandra. Att om 11 personer drar åt samma håll så lyckas man mycket bättre än om de drar åt olika håll.
Hur ser ekonomin ut? Det har ju varit lite oro kring er läktarsituation, den nybyggda läktaren. Hur drabbar det er ekonomi?
Ekonomin drabbar inte oss. Vi äger ju inte arenan, utan det är kommunen som står för den reparationen som uppstod när läktaren började sjunka. Så att den har inte drabbat oss, ja, på annat sätt än att vi inte hade så mycket chans till mycket publik under perioden. Men under den perioden spelar vi ju faktiskt då i Division 1 och även till viss del Superettan, tror jag. Så att då var inte publiktillströmningen så stor.
Det som däremot sticker ut är ju, jag menar, vi säger att Jonas Kusiasar flyttade från AIK till Bayern München. Lukas Bergvall är klar för Tottenham. Det gör ju att det smäller till för eran del, eller hur?
Ja, alltså vi har ju, eftersom vi har många duktiga ungdomar som vi vill utveckla, så är det klart att spelare eller transfersättningar är ju en viktig del i vår ekonomi. Sen om det är direktförsäljningar, solidaritetsersättning eller vidareförsäljningsklausuler, så är allt det väldigt viktigt för oss.
Ja, vad betyder det för att kunna satsa lite mer att det kommer in rätt mycket pengar både från Jonah Kusiasare, Lukas Bergvall? Det finns ju även en möjlig försäljning av Victor Gyökeres i sommar, där ju ni, det kan rassla till även för er andel.
Det är ju väldigt betydelsefullt, men samtidigt så vill inte vi lägga allt på A-laget eller representationslaget, utan vi vill också se till att vi utvecklar vår basverksamhet och akademiverksamhet, för stannar den utvecklingen upp, då kommer vi att ligga illa till, för att vi kan ju inte konkurrera när det gäller publik och sponsorer med de andra, utan vi har ju då under året, eller förra året, tillsatt 7 nya sportchefer på bassidan, och vi jobbar också hårt med att förstärka akademierna både på pojk men även flicksidan.
Men så att de BP-supportrar som ser liksom att via Lukas Bergvall flyter in väldigt mycket pengar och även en del från Jonah Kusiasare, de ska inte hoppas att nu kommer det bli lite riktigt tunga nyförvärv här?
Ja, vi avsätter ju en del av pengarna, så att det återinvesteras ju i truppen, men man ska nog inte, man ska också veta att det är inte så lätt att ta jättekända namn, för de väljer oftast lag som är högre upp i näringskedjan. Däremot tycker jag vi har fått in ett par riktigt intressanta namn som kan utvecklas på ett bra sätt.
Hur nära var det att Albin Ekdal hamnade här? Det var ju ingen hemlighet att ni också var med och bjöd när han flyttade hem från Italien. Eller är han ett typexempel på någon som väljer något högre och lite roligare upp? Han är, säger ju dessutom att han är en djurgårdssupporter trots fostran i BP.
Ja, det fanns väl möjligheter, och vi hade diskussioner, men det fanns väl en önskan från Albin att spela i Djurgården åtminstone ett år, så att jag vet inte hur nära, det får han svara på.
Du har ju varit med just att unga talanger drar iväg, jag menar en av landslagets riktigt heta spelare, Dan Kulusevski. Du kallade det en kidnappning när han flyttade till Atalanta. Hur minns du tillbaka till det, och hur jobbigt är det när man som kanske långt ner i näringskedjan och tar fram mycket talanger?
Ja, det är klart att det är jobbigt när spelarna försvinner. Samtidigt så är det ju viktigt att de också glädjas om de lyckas. Om de börjar i BP och får chansen att spela ute i större klubbar, så känns det ändå roligt för klubbens del och egen del också. Så att där har vi en inställning att vi är väldigt mycket en ungdomsklubb som ska utveckla spelare och känner liksom ett ansvar. För att ska landslaget bli bra, då måste vi utveckla unga spelare i Sverige.
Ja, men när det just blir den typen av någon som kommer hit och säger här är en supertalang, vi plockar iväg honom till utlandet. Det är inte den Kulusevski var varken den första eller den sista som hamnade i den. Hur jobbigt är det som klubbledare i de kontroverserna?
Ja, alltså, jag upplevde aldrig som jobbigt på det sättet. Det viktiga var att vi fick ett avtal som reglerade om spelaren lyckades eller om vi gick vidare, så skulle vi få reveny av det.
Och det fick ni?
Ja, det fick vi, ja.
Vad har ni fått ut av den Kulusevski ekonomiskt?
Ja, det är väl inga, det spekuleras mycket i tidningarna, så att jag, eller på, i media, jag har ingen kommentar.
Nej, okej. Även om man tittar runt i svensk fotboll, jag menar, det är ju många som har fått sin ledarutbildning här i Brommapojkarna. Jag tänker att till exempel det ångrar ni att ni släppte en sån som Stefan Billborn, som sen gjort det bra i Hammarby och i Norge.
Bra att du nämner det, för att det är faktiskt en sak som jag också känner, att det är viktigt att känna att vi inte bara lyckas när det gäller spelare, utan vi även kan få fram ledare och sånt. Så dels på tränarsidan, Ola Larsson kommer ju härifrån som är teknisk direktör i Göteborg. Kenneth Öberg som är chef på Stockholms fotbollförbund har varit här. Så att,
ja, och det är ju många som har varit, jag menar även Rickard Norling kanske har varit
här. Ja, Rickard Norling har varit här, ja.
Och det är ju många genom...
Andreas som... Brännström som du säger. Så att vi vill utveckla människor. Dels fotbollsmässigt men också då ledarmässigt.
Vad är... Kan du sammanfatta vad du tycker att BP ska stå för och vad de tar med sig?
Ja, vi vill ju spela... De ska ta med sig givetvis en gemenskap, gruppkänsla, en stark gruppvilja. Sen vill vi ha en passningsorienterad fotboll som är trevlig och vi försöker spela det själva också. Så att det är fotbollsmässigt det, men sen så rent mentalt att man är en bra människa.
När vi träffas så är det ju mitt i ett landslagsuppehåll och när vi gör intervjun så har Sverige förlorat i Portugal, sen väntar Albanien match måndag. Vad känner du när du har tittat på härlandslaget de senaste åren med tanke på det genomslag det har blivit från BP-håll?
Vi känner jättestolthet och även jag då att det här är spelare som har börjat, för väldigt många av dem har faktiskt börjat när de var 6 år i knatteskolan och det är extra roligt. Sen har vi ett par som kom lite senare, dels Gyökeres och även Jesper Karlström, men de var ändå med i pojk- och juniorlaget upp i A-laget, så att det känns jättebra. Samtidigt så brukar jag säga ibland också att det är också en liten svaghet för svensk fotboll. Om BP har nu 7 spelare i landslaget, det är 30% ungefär. Vad gör resten av fotbollssverige?
Jag gissar att du har ett svar på den frågan.
Nej, det har jag inte. Utan jag tror att... jag tycker det var väldigt intressant i årsmötet i Svenska fotbollbundet där man, styrelsen och Andrea tog fram att fotbollen skulle vara i centrum. Jag är lite orolig och spelaren är det viktiga, att vi under en period av år har haft olika kring bitar som har känts viktigare än själva fotbollen. Det, jag menar,
vad är det exempelvis? Alla är olika, olika är bra, eller att ta politisk ställning? Eller?
Nej, men typ värdegrunder, hållbarhet och sånt där. Det koncentreras väldigt mycket på det. Och det menar jag är jämställdhet. Det ska vara ett naturligt inslag i fotbollen, inte speciella projekt i fotbollen. För i fotbollen ska man jobba med fotboll. Förstår du lite grann?
Nej, och jag var ju på årsmötet där, för de som inte var det, så Andrea Möllerberg ny generalsekreterare för Svenska fotbollsförbundet. Hon hänvisade i sig till Fredrik Reinfeldt som sa att fotboll ska vara våran kärnverksamhet, core business, sa hon. Hon var lite näringslivs. Och det säger ju många företag när de rensar bort grejer och vi ska bygga lastbilar eller vad det är. Mm. Så du menar att svensk fotboll lite glidit ifrån det totalt sett, att man vill göra massa andra saker, man vill använda fotbollen som en kraft?
Ja, jag tror att när det kommer in folk från näringslivet som är vana därifrån att ta in sådana bitar. Det är viktigt att hitta folk som är genuina fotbollsmänniskor eller idrottsmänniskor som förstår värdet av själva fotbollsverksamheten i det här fallet.
Du som ju har varit med så länge, upplever du också att Stockholm blivit en mycket större kraft fotbollsmässigt på att plocka fram spelare? Om man går tillbaka till 80-90-talet så var det ofta Skåne och Småland och så som dominerade. De är ju inte lika dominanta i landslaget längre, de distrikten, utan Stockholm har ju flyttat fram positionerna otroligt. Upplever du det så?
Helt riktigt. För drygt 10 år sedan så var jag faktiskt med i en utredning som hette en 11 med 08 som Stockholm då jobbade under Johan Werner som satt i Stockholm fotbollsstyrelsen, tog fram vad Stockholm behövde göra för att bli bättre. Vi hade en, möjligen 2 landslagsspelare som kom härifrån. Nu är det nästan 10 stycken som finns med. Och man kom bland annat fram till att midjan var för dålig så att säga. Det fanns AIK, Djurgården, Hammarby, BP. Övriga klubbar var inte tillräckligt bra. Och nu ser vi många klubbar som jobbar jätteseriöst och är jätteduktiga. Och det höjer konkurrensen på ett bra sätt.
Midjan menar du? Alltså bredden var inte tillräckligt...
Nej, alltså midjan... man hade det egentligen... Antingen fanns det de 4 klubbarna och sen fanns det en grå massa. Man behöver en
något
hel...
mitt emellan, helt
enkelt. Ja, just det.
Mitt emellan. Vad är det konkret man jobbar med ute i föreningarna eftersom man då får fram det här?
Ja, väldigt många har ju startat akademier, även om en del inte riktigt förstår vad en akademi är, kallar det.
Förklara du för oss då.
Ja, men alltså, akademi är en lite högre fotbollsutbildning där man också måste ställa vissa krav. Och jag tycker att ett krav är egentligen att man har en tränare, ledare som inte är förälder utan är i någon form anställd, om det är deltid helt eller vad jag menar. Att man, det är grundbiten. Sen att man har en seriös året runt verksamhet. Det är väl det två enkla kriterier.
Och allt det har bidragit till att lyfta upp så att Stockholm nu är liksom kanske det främsta distriktet när det gäller att leverera landslagsspelare till åtminstone här landslaget.
Det är en faktor. Sen tror jag också att det var en revolution någon gång 2004 eller alltså 20 år sedan ungefär, när jag vet att vi byggde, jag tror jag, 35 konstgräsplaner i Stockholm. De ringde mig från Göteborg och undrade vad vi höll på med. Det här var liksom en helt revolution, att man skapade möjligheter att träna fotboll, vilket gjorde att man ser ingen som spelar på en grusplan nu för tiden, utan alla kräver konstgräs. Man är bortskämd, det är som ishockey, de kräver inomhushallar. Du ser inga utomhusrinkar nu för tiden, det är bara inomhus. Och det här gjorde att det blev lättare att träna fotboll, och ungdomarna var ute också och spelade på ett helt annat sätt.
Hur lång tid kommer det ta innan vi ser samma sak på damlandslaget? Att spelare från BP Stockholm tar sig in. Vi ser ju några inslag, men inte alls på samma sätt som det är på herrlandslaget.
Damerna befinner sig ungefär på samma position som för 10-15 år sedan. Och vi ser nu hur åtminstone AIK, Djurgården, Hammarby och BP börjar starta akademier även på tjejsidan, och jag tror att fler kommer följa efter. Så, men det man gör idag, det får man se om 10 år när det gäller ungdomsverksamhet. Det är liksom inte att idag bestämmer vi så här och imorgon så är det klart, utan det tar 10 år kan man säga innan man ser resultaten.
Varför har det dröjt så länge innan man satsar på tjejer?
Det är en bra fråga, och det är svårt att svara på, men jag kan nog inte ge en rimlig förklaring. Det enda är väl att herrfotbollen är mycket äldre och har varit traditionell och drivits. Jag menar, första lagen i slutet av 1800-talet, de verksamheterna var väl egentligen början på 70-talet, så att det är 50 år och herrarna är över 100, så det är väldigt skillnad där, tror jag. Traditionens makt är stor.
En annan tradition är ju att BP får sin ungdomsverksamhet ifrågasatt, det här med tidig selektering och liknande. Ja, det är ju väl dokumenterat, inte minst Patrik Bränning tycker jag har gjort bra granskningar i Sportbladet. Ni kanske inte delar det, men hur ser du på den konstanta kritiken som ju nästan aldrig lämnar?
Jag tror att det är en framgångsfaktor för oss. Vi har jobbat på samma sätt, vet du, hela tiden på samma sätt och inte ändrat det hela. Och att vi har, så att säga, första lag redan för 8 års ålder är... vi väljer några spelare i de lagen, men har vi 20 pojklag i alla fall som spelar, så får alla vara kvar. Sådär. Och vi har också ett system, och det kan vi göra ännu bättre, men det har vi börjat göra nu, att de som är late bloomers får chansen att komma senare. Vi har till exempel inrättat en andra lagsverksamhet som spelar i en annan klubbnamn här, som då har varit fram. För 2 år sedan vann man P16, fast det var vårt andra lag, alltså helt bara andra lag. Förra året var ju final förlorade. Så att på så sätt, många vill spela i BP, och då vill vi också ge dem möjligheter, och det är viktigt att vi då fångar upp talanger hela tiden.
Vilka baksidor ser du med ert system?
Det är ju möjligen att om det är någon som man inte fångar upp i det hela, men vi tror ju på en modell där man får spela ihop med de som har lika stort intresse, så att man inte dödas av att några inte är intresserade. Jag hörde bland annat Hjalmar Ekdal sa det i en intervju, att första gången så han höll på att tappa och sluta med fotboll för att det var någon som undrade vad som hände med Harry Potter och sånt här under träningen, och han var så predestinerad. Och det är klart att...
Jag tror dock det var Albin som sa så.
Ja, det kanske det.
Ja, jag tror det var Albin, sa han Hjalmar.
Ja, okej. Okay, ja, det, då kanske det var... Jag hoppas att...
Jag vet vad du menar, men strunt samma. Någon av bröderna Ekdal sa
så. Ja, sa det i alla fall. Och det här har vi tyckt har varit ett bra system och har inte funnit någon anledning att ändra det.
Hur upplever ni det som man pratar mycket om i fotboll? Att agenter jagar unga spelare. Det finns ju agenter som pratar om kriminella kopplingar och liknande. Hur tar ni hand om den problematiken?
Det är en jättesvår fråga, det här med agenter som har växt, som är inte riktigt bra fungerande i Sverige, utan vi hoppas att det kommer bli bättre på sikt, och vi har ju också då inte jobbat med vissa som vi inte upplever som seriösa, och på så sätt
hoppas. Ni väljer bort vissa agentfirmor som ni inte jobbar med?
Ja, det är nästan bara en.
Är det Universal då som är?
Ja, just det, ja.
Som ju förekom i en granskning i Fotboll Stockholm, Dagens etc. bland annat. Är det efter det, eller har ni varit före deras granskning?
Det är nog faktiskt nästan som vi var före, men ja, vi var före, för det var några övergångar där som skedde på grund av dem som gjorde att vi då tog avstånd därifrån.
Hur kan man som förening skydda sina spelare som ofta är unga, inte ens myndiga?
Det är ett jättestort problem. Det vi gör är att vi har en föredragning för innan de alltså får skriva kontrakt i 13-14 års åldern. Vi gjorde det tidigare nästan när de var 15, men när man får skriva kontrakt. Men det visar sig att alla hade agenter redan innan de fick. Så vi lägger tidigare där vi träffar föräldrarna och har en genomgång. Och då är det bland annat, det är faktiskt jag ihop med Tor Dunér som är advokat, och vi berättar om vad som gäller när det gäller agenter och övergångar och hela den här grundbiten, och samtidigt så berättar vi inte, vi säger aldrig att ni får inte ta den eller den agenten, men vi brukar säga, jag tycker en viktig bit är att ta inte första bästa agent som hör av sig, utan kolla med några kamrater vad de har och liksom lite track record på de här agenterna så man får rätt, för det gäller att få en agent som tänker på ens fotbollsutveckling och inte den ekonomiska för egen del.
Hur upplevde ni idén där ju AIKs förre klubbdirektör, som ju kom härifrån, Manuel Lindberg, när han tog spelare härifrån och på något sätt bröt alliansens regler?
Ja, det var ju inte bra. Och det var ju... Det blev ju ett kall mellan i alliansen, men det lyckas vi lösa sen genom bra diskussioner med AIK då.
Och hur var er första reaktion?
Ja, vi var väl väldigt aggressiva.
Vad fick ni tillbaka?
Ja, vi jag har inte riktigt detaljerna, för det var Peter Kleve som skötte dem, men det var väl inte till att börja med att de tyckte att det var något problem, men sen så kommer vi överens med Fredrik Söderberg i det här fallet.
Hur ser du på den allians så att säga som finns mellan föreningar, men där du ändå finns konkurrens som spelar?
Jag tycker att det är väldigt bra, eftersom jag var en av de första som, det var ju egentligen Leif Karlsson och jag, Leif ansatte han, men jag tycker som startade den här...
Där Leif Karlsson var tidigare aktiv i AIK.
Just
det,
ursäkta mig. Men
nej, det är ingen fara.
Nej. Och för att vi skulle hindra oseriösa värvningar emellan, att vi måste kunna diskutera frågan, för att det finns så pass många spelare i Stockholm, så att vi ska inte behöva rycka mellan jämförbar verksamhet, utan där måste vi kunna prata med varandra, och det fick till att det blev mycket renare emellan klubbarna, och vi har haft ett mycket bra samarbete med både Djurgården och Hammarby och AIK i det fallet.
Hur liksom offensiv kan man vara för att rekrytera unga talanger?
Ja, det är ju alltid en diskussionsfråga. Jag kan säga så här att i många fall för våran del så hör de av sig själva, vilket inte folk tror, men det är väldigt många som söker sig till BP och hör av sig till bland annat Tommy Söderström. Och vill,
han är sportchef sedan många år i
BP. Ja.
BP.
Och de hör av sig hit och vill komma inte bara från Stockholm utan även utifrån landet.
Ja. När Joel Asoro var med i min podd så berättade han om 2011 när han och hans mamma, han spelade i IFK Haninge och så gick han till BP, han fick en lägenhet. Du var ju ansvarig i BP då, jag tänkte höra, minns du det och så? Att han säger, sa i min podd, Bromma pojkarna läste allt 10 minuter, jag bytte skola och de ordnade en lägenhet åt mig och min mamma så jag flyttade till Bromma.
Ja, jag kan säga så här ut.
Vilket skulle, det är ju inte riktigt vad man får göra enligt de representationsbestämmelser som finns.
Precis, ja, det var i alla fall mig ovetandes i det fallet.
Ja, du känner inte till det, du har aldrig hört det.
Nej.
Ja, okay. Men just att man hamnar i sådana dragkamper och att man kanske erbjuder saker. Hur vanligt är det?
Ja... Jag tror att det ändå är relativt ovanligt. Jag vet hur många rykten som går hela tiden och att det inte stämmer i de flesta fallen. Sen finns alla gånger vissa grejer som sker utanför protokollet så att säga. Och det gör nog alla klubbar.
Och du, alltså även ni BP gör fel helt enkelt.
Jag hoppas jag inte, men jag, ingen är ofelbar, inte ens du och jag.
Du stod ju Pontus Segerström nära som ju lagkapten som gick bort. Och, det fanns en tanke att han till och med i framtiden kunde bli ledare och sportchef och liknande. Hur var det att förlora en sån profil?
Ja, det var ju väldigt jobbigt. Hela den säsongen blev väldigt, väldigt jobbigt. Dels gick det dåligt sportsligt och troligtvis var det en påverkan runt omkring Pontus. Han var ju tänkt som en stöttepelare, försvann ju liksom innan, ja, vid halva säsongen eller något där. Blev ju sjuk och sen så avled han då, ja, ett par år från slutet. Så att, det var väldigt jobbigt och tungt. Jag tror att det var jobbigt för truppen också att inte veta vad som händer. Det var en jobbig situation.
Ja, hur klarar man sånt som en förening när en stöttespelare hamnar så illa och jag menar, hans nära och kära blir drabbade också av sorg och allt?
Ja, vi måste ändå tänka på dagen och försöka göra det bästa möjliga hela tiden så att man försöker hålla kontakt med dem och sen med andra runt omkring och även försöka informera spelare och så här hur dagsläget ser ut. Men att livet måste ändå gå vidare vad som än händer. Det händer hemska saker alltid, hela tiden runt om i världen. Och man kan inte lägga sig ner och dö bara för att det händer. Utan man måste försöka se framåt och se ljuset i tunneln.
Hur hedrar man hans namn framåt?
Dels har vi då instiftat ett pris, det är väl på det sättet vi har gjort, ett Pontus Segerströms minne som då delas ut till en junior som får ett stipendium. Och så att det ska bevara liksom minnet i klubben.
Du lämnade ju BP när du klev av som klubbdirektör, du gick i pension i Sverige och sen jobbade för Djurgården. När man kollar lite så kanske var det så att du inte gick in i styrelsen eller drog du inte jämt med BP-styrelsen där och då?
Det var ju så att vi hade lite olika åsikter och om det var jag som lämnade eller de som ville det får var en...
Men vad är din version? Du sitter ju här.
Ja, nej, men jag upplevde att jag inte kunde jobba vidare.
Ja, du klev av helt enkelt för att de ville ha något annat.
Ja, de ville ha annat, ja.
Och det var då de tog in en heltidsarvoderad ordförande bland annat?
Ja, precis. Han utsåg sig själv, ja. Så att
han utsåg sig själv?
Ja, jag vet inte hur det gick till. Jag var inte med på den tiden, så att jag har ingen aning. Jag satt bredvid.
Hur var det att tvingas bort från det du har investerat i princip hela ditt liv i?
Ja, det är ju inte roligt, men samtidigt så kände jag att jag kunde inte vara kvar. Och då var det bättre att lämna.
Vad var det som ni var oense om?
Ja, det var väl skötseln av klubben. Och det var ju faktiskt som så att redan dagen efter när det var känt så fick jag en massa jobberbjudanden. Men jag sköt åtminstone ett år på det innan jag tog ett nytt jobb.
Men du kan inte ge mig mer detalj om vad ni var oense om?
Nej, det tycker jag inte det ska göra, utan det är en intern fråga.
Men du går in i Djurgården, är där väl dryga tre år innan du är tillbaka i BP?
Ja.
Då är de borta som du var oense med?
De är borta, ja.
Hur mycket var du involverad i det?
Att de klev av, det var nog inte inblandad i någonting.
Men du, under tiden i Djurgården så ville du egentligen tillbaka hit till Grimsta?
Det beror på, inte som anställd. Har man lämnat så är det svårt att komma tillbaka. Jag tror att det aldrig blir bra. Och det fanns faktiskt folk som hörde av sig och tyckte att vi skulle försöka redan när jag lämnade att ta bort styrelsen. Men jag sa nej till det.
Det låter ju ändå konstigt att folk agerar i styrelsen i BP här. Om man ska tro dig så är ju medlemmarna väldigt lydiga här och gör som styrelsen säger.
Ja, det tror jag inte stämmer riktigt där med. Det var, för första var det ett skämt.
Ja,
jag är lite skämsam om det ibland som en del av svårt. För att i BP har vi faktiskt en... Som du vet så har det varit två omröstningar om namnfrågan. Där medlemmarna har kört över styrelsen bägge gångerna. Så att medlemmarna har ett starkt inflytande på det hela.
Var stod du i medlemsfrågan? För det kan vi ju säga då att för ett antal år sedan så var det... Man vill ändra klubbnamnet från Brommapojkarna till BP för att man menar att nu är det en sån stor... Jag tror att det är 1000 tjejer och så 3000 killar.
Och att
Brommapojkarna passade på 40-talet när man bildades, men nu borde man modernisera. Var står du i namnfrågan?
Ja, för min del så var det en självklarhet att bevara traditionen IF Brommapojkarna.
Så du vill inte modernisera?
Jo, jag ville modernisera, men inte namnet. Jag tror det var en liten, vad ska man kalla det för? Att modernisera är väl att byta hur man jobbar och förändras med tiden. Inte namnfråga som betyder allting.
Varför tror du att det finns ett så stort, jag tror att det var 120 personer på det årsmötet, 72 röstberättigade. Och över 50% ville ha behållarna. Varför är det så viktigt?
BP:s position idag är beroende inte av vad man gör idag, utan det är vad man gjort under, vad blir det, 82 år tillbaks. Och det är lite grann att hedra alla som har hållit på. Och att namnet är välkänt Brommapojkarna även utanför Stockholm. Jag tror att i Stockholm är vi mer kända som BP. Men jag vet att utanför Stockholm så är inte alla som vet vad BP är.
Men samtidigt så, om man ser på Sverige eller språket, hur det utvecklas. Det fanns ju saker vi sa på 90-talet eller 80-talet som vi inte skulle säga idag för att samhället utvecklas. Varför skulle inte BP hänga med i tiden och faktiskt... Ja, men de 1000 tjejer ska känna att det är inte pojkar.
Precis, men det är också att vi har tagit fram en policy, eller man tog fram det då, jag var inte med i styrelsen, hur man skulle använda namnet Brommapojkarna kontra BP.
Och hur lyder den policyn?
Ja, alltså i stort är det svårt. Så i de flesta fall så säger vi BP, men att ja, i officiella brev och sammanhang så där står det IF Brommapojkarna.
Överlag så, förutom att sitta här i styrelsen, du har varit i valberedningen i Stockholms fotbollsförbund, du sitter i EFD, Elitfotboll Dams valberedning. Det känns som att du är involverad på många ställen i svensk fotboll, eller hur?
Ja, det är inte så många. Om det är EFD, valberedning och BP, det är två ställen. Det är inte så mycket. Det finns de som är med fler ställen.
Ja, men du har varit i Stockholms fotbollsförbunds valberedning för några år sedan. Jag bara menar att det känns som att om man hade satt en rubrik i en kvällstidning så är det här idolisen som styr, ungefär. Hur ser du på den bilden?
Nej, jag upplever att jag försöker lyssna på medlemmarna och presentera förslag som de tycker är bra. Vi hade en idé runt omkring EFD, men så gick vi ut och provade lite grann och vi fick ändra oss. Så att vi gör allt för att försöka lyssna på och lägga bra förslag. Det är klart att man valberedningen är lite, man förstår inte vikten av egentligen valberedning, för det är den som ser till att man får rätt styrelse.
Vem förstår inte? För jag tror jag förstår det, och jag tror rätt många förstår att valberedning är ju en nyckelposition.
Ja, men jag tror inte allmänt att det är riktigt. Man kanske tycker det, men då ska man se till att man får in bra folk där också. Och det tror jag inte riktigt. Man, jag kan säga på när jag första gången blev valt till EFDs valberedning, då var det noll namn på förslag. Det var ingen som ville ställa upp, ingen ville göra det. Och då var det någon som föreslog mitt namn, och sen så då poppar det till ett par till. För att man, jag tror att många har väldigt mycket för sig och jobbar och hinner inte med det här extra jobbet.
Hur ser du på den svenska modellen som ju finns vi pratar ju fotboll här, men den finns ju i hela idrott och jag menar egentligen politiska partier och så, att valberedningen, en välfungerande valberedning har ju stämt av med alla parter kring en rörelse eller en förening och på något sätt tagit in de synpunkterna och satt ihop dem. Men en illa fungerande valberedning kanske inte funkar 100%, och då kanske inte det blir bra. Och vi kan ju ta exempel ordförandevalet Reinfeldt, där valberedning nominerar en kandidat, det blir ändå kamp. Yeah. Vi kan gå något år tillbaka, svensk elitfotboll, Lars-Christer Olsson försöker trycka in Ove Sjöblom som blev valberedningens kandidat, som förlorar mot Jens T. Andersson. Då har inte valberedningen gjort ett bra jobb. Och det är svårt för medlemmarna att få insyn. Hur ser du på det här med liksom den svenska modellen med rätt slutna processer?
Ja, egentligen på ett sätt kan man ju säga att det här var ju egentligen bra exempel på att demokratin fungerar. Att man har olika åsikter och att man tar upp dem till ytan och diskuterar. Jag tycker snarare det är så att, lite grann som du säger, att vi har inget diskussionsforum alltid i idrotten, utan vi måste rätta in oss och tycka det här. En demokrati bygger på att man har olika åsikter. Alla, annars är det någonting annat om man inte får ha olika åsikter. Utan vi måste kunna tycka olika och respektera för det.
Hur hade du sett istället om kampen om att leda fotbollsförbundet hade varit mer öppen? Att liksom kandidaterna hade varit ute och propagerat? Det vill säga inte pratat bara med de röstberättigade som Fredrik Reinfeldt gjorde, utan även ute och prata med, liksom försöka nå ut i fotbollsrörelsen. Och samma om BP, säger att din ordförande Manfred Aronsson skulle utmanas av någon av dig till exempel, att ni skulle ut och prata med BP-medlemmen. Det här vill jag ha med BP, det här.
Ja. Ja. Vad ska man säga? Det där är ju en svår fråga. Hur ska man nå ut? Jag tror att ibland försöker de väl ställa upp. Nu det här, jag vet tidigare ordförande var det svenskan som var de väl ute och talade.
Men de pratar ju bara med de, så att säga, de representativa demokratin, det vill säga distrikten. Och jag menar, när Karl-Erik Nilsson valdes, då var ju både Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson, de berättade ju inte vad de ville med svensk fotboll för oss i media. Nej. Sen så blev det plötsligt ett krav på Fredrik Reinfeldt, för han inte ville göra det. Han anpassade sig till den gängse modellen. Ja. Medan Karolin Waldheim och Lars-Christer Olsson var väldigt tydliga med vad de ville med svensk fotboll.
Ja, ja. Det är en svår fråga. Det är klart att ja, jag vet inte om det är så mycket bättre att man är ute och talar och det blir utan att.
Ja, men då blir det ju inte bara för en sluten klubb.
Ja. Jag tror i en klubb så blir det kanske svårt att samla medlemmar, men jag kanske har fel, men på något sätt så behövs ju en valberedning, annars skulle man ju liksom kunna nominera sig själva och sen så kommer man hit och så röstar man på årsmötet, utan man hoppas ju att valberedningen gör ett så pass bra jobb så att det blir rätt person.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Kan vi förklara röstningen för avslutad? Svaret är ja. Och då med röstsiffrorna 143 mot 111 har mötet valt Fredrik Reinfeldt till ny ordförande för fotbollsförbundet.
Låt oss prata om vad VAR innehåller. Låt oss prata om vart VAR är på väg. Och sen, jag får väl stå för det då. Jag tror att det här är vår framtid. Men jag vill att vi ska se det så mycket tillsammans som det nu går. För man blir aldrig överens allihop, men så mycket det nu går.
Du föreslog Reinfeldt, säger jag, men det var väl BP formellt?
Det var BP formellt, ja.
Men det var du?
Nej, alltså vi satt här, eller om det kanske andra rummet, satt och diskuterade, för att det var väldigt... Vi upplevde, det här var i slutet av augusti, början av september, jag tror det var i slutet av augusti, men det spelade stor roll. Och upplevde bara var personer som... anställda på förbundet som var föreslagna, och vi kände att det behövdes en förändring.
Ja, inte Lars Kristolsson, för han var väl, han var i och för sig inte klivit in då.
Nej, han hade inte klivit in då, så han fanns inte. Det var i stort sett bara dem, och vi tyckte inte att det var något bra förslag, och vi tyckte att svensk fotboll behöver en förändring, och då dök Fredriks namn upp.
Ja, hur dyker det upp? Det är ju jag nyfiken på.
Okej, ja. Det kan vara olika. Han hade ju varit på förslag till exempel i Djurgårdens styrelse och blev bortröstad där, så att då var det ganska...
Hade ni upp honom även som SEF-bas när Jens T. Andersson, det är uppgifter jag har, att när Jens T. Andersson skulle sluta, och det blev ju sen Simon Åström som tog över, men jag hörde att ni var lite sugna på att få in Fredrik Reinfeldt där som SEF-bas.
Ja, vi var väl med där, fast det var en annan klubb som föredrog det hela.
Det var AIK eller?
Ja, eller Manuel Lindberg, jag vet inte hur mycket det var, men det var i alla fall han som tog kontakter med Fredrik första gången, och sen vi tyckte också att det var bra att man hade att få olika kandidater för att jämföra, men vi var för sent ute, så att jag kollade till exempel valberedningen, Peter Klever kollade med lite klubbar, och de tyckte att det var för sent, och då la vi ner, och Fredrik var inte beredd att sitta som vad heter det, inte var valberedningens namn utan förslag, utan då blev det ingenting, utan då blev det Simon, och det visade sig vara bra.
Så att det är Manuel Lindberg som egentligen är, det är han som tar kontakt med Fredrik Reinfeldt från första början?
Ja, det var ju så att hans fru hade jobbat ihop med Filippa, tror jag inte, eller om hon var vän, alltså, jag hörde det bara i andra hand.
Och sen då finns Reinfeldt lite vilande. Så att när ni sitter här i augusti 2022 och är lite frustrerade över att det finns ingen riktigt bra kandidat efter Karl-Erik Nilsson som måste kliva av 2023. Då vem är det som fiskar upp? Fredrik Reinfeldt skulle vara ett bra namn.
Ja, det kan nog kanske varit jag. som tog upp det i styrelserummet, i och med att jag var en av dem som hade som jag kände valberedningen i SEF, så där ringde jag till dem och dök upp där. Kleve kände väl också till, och jag upplevde att alla tyckte att det var bra, och då blev det, ja, som jag dragit i det, så fick jag fortsätta dra i den frågan.
Vad såg ni att Fredrik Reinfeldt kunde tillföra till fotbollsförbundet?
Vi har sagt egentligen fyra lite olika bitar. Ett var ett ledarskap, ett annorlunda ledarskap, där vi också ser att han är en ordförande och inte en generalsekreterare. Han tar de bitar, tillsätter en generalsekreterare som får driva frågan ungefär som en vd, men stöttar och mera, ska jag säga, strukturella frågor och jobbar inte med det operativa. Han har internationella och nationella kontakter som kan vara nyttiga. Han har ett engagemang och även kunskap om fotbollen. Kanske inte så djupt i och med att han har jobbat, men han var väldigt väl insatt i många frågor i alla fall. Plus slutligen, han har ändå varit också aktiv i ideella sammanhang. Kanske politiska till att börja med, men även hans barn har ju hållit på med olika idrotter.
Hur går det till? Är det du som ringer Fredrik Reinfeldt och frågar, kan vi nominera dig till att bli ordförande i fotbollsförbundet?
Ja, jag fick styrelsens uppdrag att kontakta Reinfeldt och fråga om han var intresserad.
Vad fick du för besked?
Att han kunde vara intresserad, men han ville veta vad det fanns för kravspecifikation. Så då ringde jag till Ingmar Alm och frågade och fick...
Ingmar Alm var då ordförande i valberedningen, ja. Han har nu lämnat.
Ja, så att han skickade då kravspecifikationen på nya ordförande och skickade över den, och då sa Fredrik att han kunde tänka sig det, men att det var samma sak att han skulle vara valberedningsval. Han var inte beredd att ställa upp i en en konfliktgrej så att säga där. Och då skickade vi förslaget till valberedningens ordförande att vi nominerade Fredrik.
När du säger att han skulle stå för ett annat ledarskap, det var en av fyra punkter. Vad är det ni inte gillade med den gamla modellen så att säga? I min bild så är ju Karl-Erik Nilsson någon slags fortsättning på Lars-Åke Lagrells ledarskap, även för Lars-Åke hade både varit generalsekreterare och förbundsordförande. Men Karl-Erik Nilsson var någon slags Lagrell light. Hur ville ni ändra på fotbollen?
Jag inte ändra på fotbollen, lite grann beslutsprocessen, att man inte ska vara, en ordförande ska vara lite skild från generalsekreteraren, så att han kan utmana generalsekreteraren, stötta givetvis, men också komma med synpunkter som man måste förändra.
Upplevde ni att det var att Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand utmanar inte varandra?
Nej, det var väl väldigt mycket, dels att de körde väldigt mycket ihop, tror jag, på så sätt som även Lars-Åke gjorde under sin tid, och det var inte ett modernt sätt.
Hur reagerade ni när Lars-Christer Olsson plötsligt gör comeback, påhejad av Norrlandsdistrikten som upplever att de är lite strandsatta, och det plötsligt blir en öppen kamp?
Ja, vad ska jag säga? Ja, det blev en kamp, och det blev ett demokratiskt val i de former som finns i svensk fotboll. Vi kan ju inte reagera. Vi tyckte att vi hade ett bättre förslag, men att givetvis så var det okej att det kom andra förslag.
Hur ser du på kritiken som följt utnämningen av Reinfeldt, och att även när han väljs så att säga?
Ja, jag tycker att den är lite ovederhäftig, för att man måste ändå få en viss tid på sig att jobba, och allt dåligt verkar samlas. Alla dåliga grejer, det är Fredriks fel, och det tycker jag man måste avvakta innan man kan göra en analys om han har gjort ett bra eller dåligt val eller arbete. Så att han måste ju få chansen att göra rätt.
Nu är det ju ändå halvtid, jag menar, han är ju i val på 2 år, så att om ett år så står han till omval. Någon slags slutsats måste du ju ändå, så pass insatt är du i svensk fotboll, att vad tycker du att han har gjort? Han har tillsatt Andrea Möllerberg som kommit in och det, ja, om jag är snäll så är det hela havet stormar på fotbollsförbundet, och det vet ju du också att det är en del som är, tycker att det är jobbigt med väldigt kraftfulla förändringar. Hur ser du på hans i halvtid? För jag menar, även om vi analyserar en fotbollsmatch så gör man ändå några slutsatser. Hur har första halvlek gått? Hur ska man göra i andra halvlek? Vad säger du om hans första halvlek?
Ja, jag tycker att det är svårt att göra en utvärdering, för det tar tid. Andrea har varit här 5 månader, något sånt där tror jag var jag. Och det tar tid, och jag vet att hon är en liten orkan, som du säger, går in och är väldigt förändringsbenägen och beredd att ta det. Samtidigt så har jag personligen i alla fall upplevt att det behövs en förändring också i svensk fotboll. Som vi sa, Fredrik skulle stå för det, så att jag tycker man ska låta det gå lite mer tid, för det är ändå som så att det operationella operativa ska ju bättre Andrea sköta. Fredrik ska bara styra det hela ihop med styrelsen.
Hur mycket var du involverad i att han gick på Andrea Möllerberg som generalsekreterare?
Ingenting faktiskt, snarare tvärtom i så fall. Men
innan vi drog igång intervjun så sa du att Friidrottsförbundets ordförande Storåkers hade sagt till dig att Fredrik Reinfeldt till och med tyckte att du hade lite mycket åsikter. Men jag gissar att du och Fredrik Reinfeldt bollat mycket om svensk fotboll. Det här behöver ske, det här behöver inte ske och så.
Nej, absolut inte.
Ja, men det måste ni ju gjort, eller?
Nej, nej.
Ni som nominerat honom.
Vi har inte bollat, nej. Vi har sagt, vi tycker att vi pratar med honom, tycker att det var ett bra namn, men vi kan inte sitta och tala om för honom vad han ska göra, utan han måste ju komma fram till det tillsammans med sin styrelse. Vi måste ju ändå se det på det sättet att man tillsätter. Sen vet vi väl att han ville ju förändra bland annat ledarskapet som vi tagit upp, och sen se över en förändring i svensk fotboll.
Om man ser till att det här att väldigt mycket negativt kristras kring Fredrik Reinfeldt, och inte minst bland supportrarna så att säga. Hur ser du på att BP får skulden att han har blivit det? Det är många som har honom som ett rött skynke, vilket jag bland annat skrivit en krönika om för några veckor sedan, vilket gör att bevakningen av honom också blir svår så att säga. Hur ser du på att ni får skulden för det?
Ja, det är ju väldigt konstigt tycker jag egentligen, för att okej, det var vi som nominerade honom, men det är inte vi som har valt han. Vi hade bara 4 röster utav
261,
ja,
tror jag det var.
Ja, just det. Och det är ju fler som har tyckt att han är bra, och det har skett på ett demokratiskt sätt, och det kan man inte tycka annat. Och att vi skulle då få skulden för den och tycka att, jag menar, ingen människa gör allting rätt, och Fredrik kommer inte göra allting rätt heller. Vi får hoppas att han gör mer rätt än fel.
Vad tycker du om VAR?
Ja, alltså, jag kan säga så här att det där är en jättesvår fråga, för VAR är så stort. Det är allting ifrån, ja, vad är 32 kameror till vad är 5 eller 7 i Norge. Och jag har faktiskt pratat med Stefan Billborn, och han säger det att i Norge, det är inte bra när det är 5 till 7, för det, man ser till och med blotta ögat ibland att de har fel bedömningar i VAR. Så att det kan jag säga, den tror jag inte på. Sen vad det blir för förslag, det är det som vi har sagt i BP, att vi vill först ha ett förslag, och sen får man diskutera det och se. Det kan ju sluta med målkameror, det kan sluta med ingenting, det kan sluta med ett stort, men vi vet inte vad kostnaden är. Det planägaren, klubben, SEF som ska ta den, är det. Jag tror att det är viktigt att VAR-motståndarna vässar sina argument.
Fast de är ju väldigt tydliga. Man kan ju känna att de kanske inte behöver vässa sina argument. Vi vill inte ha VAR för att det tar bort känslan, stämningen, det blir bra avbrott, allt sånt. Behöver de vässa sina argument? De vill inte ha det.
Nej, och det måste man respektera, att det finns de som inte vill ha det. Men de måste också respektera att det blir en öppen debatt där man för diskussionen och också kan lyssna på motparten. För att det måste ju vara en demokratisk bit när man kommer fram då till. Jag såg att Aftonbladet hade en omröstning någonting på sin hemsida. Jag tror att det var nära 50-50, kanske lite övervikt för VAR.
VAR-klubbarna eller VAR-motståndarna driver ju att elitklubbarna ska bestämma det här. Sen kan man ju säga att de som är elitklubbar 2024, det är ju inte säkert att de är elitklubbar 2034, men de driver ju det. Ja. Och det kan man ju på något sätt känna med att ja, men det är ju klart att de som skulle bli drabbade av det här om de nu inte vill ha det. Många elitklubbar har ju tagit det här i motioner på årsmöten när de klubbat igenom vi ska jobba mot VAR. Hur ser du på det?
Ja, jag säger så här att vi vet ju inte vad det innebär ännu. Vilka tar kostnader? Det kanske inte är någon kostnad för klubbarna. Då är det liksom inget skäl som...
Ja, fast de har inte argumentet om kostnaden. De har ju argumentet att VAR förstör den fotboll de förälskade sig i. Det handlar ju inte om kostnader, utan det handlar om att det tar bort den glädje och det de känner kring fotboll.
Som sagt, jag har ingen varken positiv eller negativ åsikt.
Varför vill du utreda det? Eller du och att, BP. Varför vill ni utreda?
Jo, för att vi ska få ett förslag som vi ska, sen ska kunna ta ställning till. Jag menar, vi sa också här att vi kommer ha ett, när vi väl kommer ett ursäkta, färdigt förslag kommer vi ha ett medlemsmöte där vi tar upp frågan och man får chans att diskutera och så bestämma BP:s inriktning i det hela. Och att det är först när man har ett färdigt förslag som man kan ta ställning för eller emot.
Det har ju varit ett möte på Stockholms fotbollsförbund där det till slut blev så att Stockholms fotbollsförbund valde att gå mot utredning. Där du hamnade i polemik med Robert Falk, AIK bland annat och även en del andra. Och det som då är det du menar är lite ditt sätt att skämta men landade kanske inte helt väl. Hur ser du på liksom det mötet som var där?
Ja, alltså det ska man säga att det var kanske lite olyckligt uttryckt av mig i vissa fall, men jag är lite sådär att jag skämtade, så att det var en kamrat som ringde och han förstod precis vad jag menade.
Men... Jo, men det är dina polare kan fatta det, men ja. Vi andra kanske inte gör det.
Nej, precis. Nej, men även i det här fallet så var det ju faktiskt från början att styrelsen i Stockholms fotbollsförbund stödde en utredning och vi stödde deras förslag att man skulle ta fram en utredning. Och vi tycker fortfarande liksom det var det viktiga det här mötet, att det ska ske på ett demokratiskt väg, ha ett förslag och ta ställning till och sen får man rösta om det ska vara VAR eller inte, eller vilken form.
Ska inte Stockholms fotbollförbund lyssna på AIK, Hammarby, Djurgården som kanske har flest medlemmar och därmed är flest?
Det där är en lite knepig fråga, för det finns de som talar för att vi vet inte vilka som spelar, som du själv sa. VAR kanske kommer om 10 år eller om 5 år. Det kanske är helt andra klubbar som spelar där som har andra åsikter. Ska det vara bara elitklubbarna eller ska det vara... Det kanske sen införs i andra serier där man inte har varit med och röstat. Egentligen så borde det alla klubbar... Det är det mest demokratiska i det här sammanhanget, att alla får chans att rösta. Sen kan man ju tycka då att vilket kanske också kommer att ske, att i vissa distrikt kommer man lyssna på elitklubbarna, vissa gör man inte det.
Hur finns det en brist här i hur kunnande om hur representativ demokrati fungerar, eller att Stockholms fotbollsförbund, kan man ju argumentera, ska ju kanske jobba för andra klubbar som inte är elitklubbar så att säga, för man kan ju säga att BP har ju 4 röster på årsmötet och har ju röst på representantskapet, samma med AIK, ja egentligen alla Stockholmsklubbar har väl dubbelklubbar, så alla Stockholm av de stora har ju 4 röster var på exempelvis årsmötet, medan Stockholms fotbollsförbund då kanske representerar de här stora klubbarna men även de små så att säga.
Men på repskapet är det helt annan fördelning.
Ja, det vet jag.
Så att det,
där är det väl en röst.
Ja, men inte, vi har ingen röst där. Utan det är ju styrelsen som sitter på den då i SEF, inte, och i Svenska fotbollförbundet. Och det är väl en fråga som Stockholm, vet jag, tycker det är felaktigt att Skåne har kommit att ha 3 röster på årsmötet och Stockholm bara 1.
På representantskapet?
Ja, förlåt mig.
För då är det så för de som inte kan det här att det troliga är att representantskapet är de som tar frågor av tävlingsbestämmelser. Det vill säga att det är där VAR kommer hamna. Ja. Då är det ingen som tror att det kommer komma upp på representantskapet som är varje höst. Det är ingen som verkar tro att det kommer upp redan 2024 utan att det kommer dröja.
Ja, Det är jag övertygad. Utredningen måste ju först komma igång och om det blir en sådan. Och sen kommer det att ta sin tid antagligen att utreda, och sen ska det också förankras i så fall och ska diskuteras i klubbar och överallt.
Förutom att vässa sina argument, vad är dina råd till liksom supportrar som är frustrerade, som vill påverka i den här frågan, om de då ska påverka på ett demokratiskt vis, mer än att försöka få distrikt och att gå i den riktning de vill?
Ja, det blir ju att supportrarna måste ju, i det här, som du säger, påverka sina klubbar. För
och det har de ju gjort. För det är ju en majoritet av SEF-klubbarna som är emot VAR.
Okej. Är man emot VAR? Ja, man ska agera för att inte VAR ska införas.
Det stämmer.
Men man vet ju inte heller vad VAR är. Det kanske är målkameror. Det vet jag många är positiva till.
Ja, nu är ju VAR, ja, målkamera är väl en teknik och VAR en annan sak. Sen styrs allt från VAR-rummet. Ja, men vi får se kring det. Men om vi backar tillbaka till det. Det har blivit en väldig storm kring BP. Jag såg Expressen körde Sveriges mest hatade klubb. Hur har du upplevt det personligen, liksom trycket som har varit efter det här?
Jag tycker att det är väldigt olyckligt att BP ska framstå som någon företrädare för VAR, vilket vi inte är, som liksom intrygga här, att vi har inte bestämt oss ännu, vi har ingen aning, och därför ville vi också att det skulle komma fram en utredning. Och det är ju tråkigt för klubben att man ska utpekas som någon sorts motståndare till allting, för det är vi inte, tvärtom.
Men hur har du upplevt det själv?
Jag har personligen inte berört sådär jättemycket faktiskt, utan vi är van vid att det finns olika åsikter och många åsikter kring mig också.
Hur ser du kring det, att oavsett om det är VAR eller 51%-regeln eller vi kan ta ordningsstörningar, att ibland kan vara svårt att föra en diskussion kring det här?
Jag tycker det är olyckligt, för det är ju liksom att det är väl känslofrågor där man liksom blir väldigt känslosam och inte kanske alltid funderar rent allmänt, utan att och det är det jag menar, man måste kunna vässa argumenten och diskutera frågor och även respektera de som har en annan åsikt, för att det är viktigt att man respekterar de som tycker något annat.
Det var ju många som reagerade när du gjorde samma som Fredrik Reinfeldt, konstigt nog eller lustigt nog, jämförelse med koppla ihop ordningsstörningar, avbrott, VAR, avbrott. Hur ser du på att folk blir irriterade på det? Att det är två vilt skilda saker?
Nu var det faktiskt inte jag som sa det.
Vem var det då?
Det var Mats Öhrbrink.
Ah, okej, förlåt. Det var BP:s andra representant på årsmötet.
Just det.
Så att, men jag, tar du avstånd? Var den inriktningen då?
Det var lyckat. Det var väl också lite skämtsamt uttryckt också, kanske, som Mats gjorde. Så att,
ett skämt som inte landade väl heller.
Nej, inte landade väl. Det var någon som tyckte det var roligt på mötet, men det är kanske inte något argument i det här fallet. För det är två olika saker, precis som jag kommer ihåg med Hammarby eller AIK som sa. Så att jag tycker att även ordningsstörningar är tråkiga avbrott.
Hur ser ni på det här, liksom den kritik ni får, att ni hade väl par frågor, inga motioner på senaste årsmötet, lydiga medlemmar som du skämtade om då, men som ju lätt blir en sanning, och det skämtas tillbaka från andra supportergrupper, men då gör vi oss till medlemmar på BP och går på årsmötet.
Ja, det tycker jag i så fall är lite konstigt att man kommer hit bara för liksom det.
Nej, de säger ju att de skämtar, sen får vi se om det blir verkligen.
Ja, nej, precis. Nej, jag tycker att, som jag sagt, alla föreningar är fria att tycka vad de vill. De ska inte påtvingas någon synpunkt från andra. Det tycker jag är viktigt. Lite grann som du antyder, att ibland så finns det liksom vad man kallar för en korridor med åsikter som inte får spridas utanför, utan vi är väldigt smal korridor. Och det är inte bra. Och sen att vi inte har någon motion på vårt årsmöte. Alltså, det är ju så att det har ju gått bra. dam- och herrlag hänger kvar. Det blir, vi har satsat på basverksamheten. Vi gör, de flesta är relativt nöjda. Och ofta så finns det, kommer emotioner som beror på missnöjet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ni inleder ju allsvenskan för herrarna borta mot Gais, men redan i andra matchen tar ni emot AIK. Planen är att spela på Tele 2. Senast jag såg något så var det 37 sålda biljetter till AIK. Det kanske är fler nu, är det?
Måste faktiskt säga, jag har inte kollat.
Nej,
jag...
men AIK bojkottar ju er.
Ja.
Hur slår det mot er?
Ja, alltså vi har ju upplevt när vi har haft matcherna här på Grimsta så har barn och ungdomar och kidsen har tyckt det har varit jäkligt trevligt med supporterna som hurrar och sjunger och så vidare. Så att vi missade en sån bit och det är väldigt, väldigt tråkigt att det skulle utebli. Sen kan det ju vara så att vi har ju en växande, rätt så liten supporterskala, men växande. Det kanske innebär att den kommer kunna höras bättre och kunna stötta våra spelare. Så det kan, jag säger inte att det gör det, men det skulle kunna vara lite positivt för vårt lag.
Men TV2 blir det oavsett?
Ja, alltså det... vi har ungefär samma hyra på TV2 som här, så att det är ingen större skillnad om vi har gått ut med TV2. Och
man ska säga att 2018 så satte ni den första rekordnoteringen på Grimsta IP från 2009 var mot AIK, och ni satte ett ny rekordnotering 2018, återigen AIK.
Ja.
Hur blir det liksom ekonomiskt för er? Att om det inte kommer de här x antal tusen AIK-arna?
Ja, det är klart att det slår också ekonomiskt, men samtidigt så är inte publikintäkter vår största intäkt, utan det är ganska relativt liten i vår omsättning. Det rör sig kanske om 3, max 4% av helheten. Och det är klart att det är jättetråkigt, det tycker vi. Men tycker nog egentligen att det som är mest synd att vi inte får upplevelsen, och det är det som fansen hävdar att det är det finaste med svensk fotboll, det är upplevelsen kring matcherna.
Hur ser du på att ni har IFK Göteborg, Djurgården, Malmö FF, vi har ju sett att Halmstad har hakat på AIKs protest då när de mötte Svenska Cupen, om Blåvitt, Djurgården supportar, Malmö supportar också vill markera, även om ni då säger att det är små pengar, det blir ju ändå rätt mycket om ett x antal tusen åskådare på varje match faller bort.
Självfallet, jag säger det, att det är jättetråkigt, det tycker vi också, men vi tycker nog att det som är mest synd är upplevelsen för kidsen som vi vill komma hit och tycker att det är roligt med fotboll, för det är liksom det är nästa generation med supportrar.
Upplever du att det finns en sån rörelse i inlandsisen / BP att ni själva kan få en tillväxt även på supportersidan?
Det är en tillväxt faktiskt som har skett här. Nu är det relativt småtal, det är liksom inte tusentals, så det märks ju inte, men det finns ju lite olika. Tidigare hade vi lite skämtsamt äldre personer som stod i liksom Bromma support. Nu har vi faktiskt ungdomar som kommer hit som vill stå bakom mål och som vill hänga upp sina banderoller.
Även de har protesterat mot VAR.
Ja, jag vet. Ja, men det, för oss i BP så är det okej att ha både åsikten emot VAR och för VAR tills vi tar ett beslut. Vi måste vara en öppen förening där man får ha olika åsikter.
Stort tack för att du ställde upp. Podden är som vanligt producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det än må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. We'll be right back.